Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Talking like a raven, it's time to get this party blazing.
Hej och hjärtligt innerligt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Ett väldigt högt avsnittsnummer, någonting på 400. Jag sitter i en väldigt, väldigt regnig bil. Eller alltså det regnar utanpå bilen. Det tror jag kan ge ett stämningsfullt ljud. Regn dansar med höga klackar på vindrutan. Och jag slås av att man har så jävla dålig förmåga till abstrakt tänkande. Hela familjen igår pratade om att det var väldigt varmt igår, 22-23 grader och sol, att vi inte kunde föreställa oss att det stämmer, att väderprognosen, att det skulle bli kallare och regn. Ingen trodde på det. Alltså så här, hur fan skulle det kunna hända? För att man är så präglad av det man befinner sig i. Men nu känns det ju väldigt verkligt med det här regnet och det kallare vädret.
Ja, så är det. Jag sitter på kontoret.
Du har varit på fest och lite bakis.
Ja, jag är lite bakis. Jag har precis sov en halvtimme här nu innan vi. Så jag har fått en lite beslöjad, känner jag själv. Lite härligt mörk röst.
Du måste ju vara den sämsta gästen man kan tänka sig i en sammanhang. Om man, alltså, bästa på det sättet att du är trevlig och charmig och sådär. Och inte kissar i planteringarna. Men dålig på det sättet att du aldrig lägger upp ett skit någonsin. Det är så här, alla som jag följer som var på den där festen, kaféfesten, eller som går på fester uttaget, använder ju sina sociala mediekanaler till att visa liksom, ofta är det en bild att man i flödet och sen så är det någon story och sånt där, men för dig är det total radiotystnad alltid.
Men då kommer jag göra så här, då kommer avsnittsbilden till det här, om ni går in på Pappapodden på Instagram så kommer avsnittsbilden här vara två bilder från festen.
Ja, det tycker de nog är skitkul på kaféredaktionen att vi lägger ut på vårt världens minsta konto som är Pappapodden. Ja, då kommer du känna att det är bra att vi bjuder.
Ja, du tänkte på kafé. Jag tänkte på att det var för mina följare. Kaféredaktionen,
ja, ja.
Jag tror inte de bryr sig nog inte så mycket.
Nej, men det är bara du är ett unikum. Du är en vit enhörning. Eller som om de brukar vara svarta, jag vet inte. Du är en enhörning.
Ja. Ja, men det,
i den här världen. En anomali, du är en Tage Danielsson. Du går omkring med din brevlåda på magen där folk får lägga lyssnarpost.
Precis.
Berätta det. Hur det var, vad var det för skandaler? Gjorde du bort dig någonting?
Nej, det gjorde jag inte. Men det var en jättetrevlig fest. Det var ju första, alltså det var första större festen jag var på så här efter pandemin. Och vi pratade lite om det, att för mig var det ju sådär att det var lite häftigt att se folk, men alla andra som är lite mer festerfarna, de var ju helt avmätta och tyckte så här, ja, att det var lite som, du vet, efter en maginfluensa, att man typ i någon timme eller två, kanske en dag, känner sig så här, åh vad skönt det var, frisk i magen, men sen går man ju tillbaks till liksom det naturliga. Så för alla de här olika eventproffsen så var det ju som att det var another day at work liksom, massa folk och gratis vodka, jäsp, ge mig något mer spännande, typ så.
Jag känner mig det där alltså lite grann att jag tror att jag aldrig kommer hämta mig från pandemin, alltså att jag förut så gick gick jag ju på rätt två saker som jag bjöds in på, men nu känns det helt orimligt. Alltså jag fick min första liksom lite större sån här Bindefeld-inbjudan nyligen. Mm. Och det känns, och det är så här sittande bord. Det känns som att det, jag kan inte gå. Jag vet inte hur man skulle göra. Jag kan liksom inte sitta vid ett bord med främmande personer och fira något företag som jag inte bryr mig om. Jag hade det väl i mig för några år sedan, men nu finns det liksom inte ett uns kvar. Nej. Jag skulle inte veta vad jag skulle göra. Jag vet inte, det skulle liksom inte funka.
Nej, jag förstår vad du menar. Att man kan ha liksom gått igenom en port till en annan värld och sen så bara tittar man på den gamla världen och bara, vad ska jag dit och göra? Det verkar ju skitkonstigt.
Ja, verkligen. Det är som lite grann som att jag, ja men förut, för 15 år sedan ungefär, så gick jag ju ut under vissa perioder 4-5 dagar i veckan.
Mm.
Och så var det jättekul, och min erfarenhet var att ju mer jag gick ut desto roligare blev det ju, för att då det fanns liksom ett utefolk. Det fanns proffsen och sen så fanns det de som gick ut liksom en gång varannan vecka. Mm. Men de var proffsen, man kände ju alla dem och man kände alla dörrvakter och så. Och då blev det, ju mer man gick ut desto roligare blev det, för att det blev väldigt, väldigt hemtamt. Jag köpte ju, vi pratade om dem förut, de här Kanye West-mjukisbyxorna, för jag insåg att om man ska kunna gå ut så här jävla mycket så måste jag klä mig bekvämt. Sen var det också en fördel att det var liksom avväpnande. Men
jag har aldrig hört det där argumentet att det var för att det skulle vara bekvämt. Jag har alltid bara tänkt att det var raggningsgrej.
Det var det från början, att jag behövde vara bekväm om jag skulle gå ut så mycket. Men så märkte jag att det hade en effekt. För då, jag hade ju lite olika stilar. Ibland så var jag ju lite mer preppy, typ i någon beige acne-rock och en så här Lylan Scott-tröja. Och ibland körde jag mjukisbyxor, och det funkade väldigt mycket bättre ur raggningssynpunkt. Eller jag behövde liksom inte ragga, jag kunde sätta mig och se bekväm ut i en fönsternisch. Så kom det fram folk, som det hände inte om jag såg mer strikt ut. Men i alla fall så sen, när jag tog ett uppehåll så här från festandet, när det var så här att gå ut en gång per år, då blev det ju så fruktansvärt tråkigt. Och nu känner jag väl lite grann med vänsen att det kanske varit borta för länge, så att jag kommer aldrig hämta upp det här resten av livet.
Nej, men alltså det beror ju på. Du beskrev ju som att det var, alltså sitta på något sittande bord för något företag, bla bla bla. Alltså det kan ju vara ganska ointressant och tråkigt. Men däremot så är det, jag menar, jag blir ju inbjuden, nu har jag inte kunnat gå på dem, men jag blir inbjuden till en del olika såna här, du vet, whiskygrejer eller såna här, när det liksom är kul. Alltså så här, det här vill jag testa. Här är någon ölsort som verkar, alltså du vet, då är det ju, det är ju roligt, men det kanske är så att man har blivit mer kräsen. Jag menar, skulle du bli inbjuden till inte vet jag, någon något löpar
coolt
middag med massa häftiga löparpersoner, så skulle inte du tacka nej i första taget, tänker jag.
Nej, det är klart det finns grejer som skulle locka en ur, så här middag med Kipchoge och testa energiföretaget Mårtens ännu så länge hemliga produktnyheter för 2023.
Ja,
absolut.
Så att jag menar, det tänker jag att det är väl också och där har vi
sant.
Ja.
Får vi skandalerna nu då?
Ja, men det blir ju inte så mycket skandaler. Men det, jag kan säga så här, olika grejer som jag lärt mig nu på de senaste. För jag, det senaste eventet var ju då igår, då var jag på den här kaféfesten. Sen så var jag i tidigare i veckan.
Du får inte prata om det här hockey-eventet, för du vet att jag är skitsur att du har tackat nej varenda gång som jag har haft mitt löparevent, som är väldigt trevligt och generöst. Men du går alltid i princip på det här hockeygrejen.
Men jag har ju sagt till dig flera gånger, mannen, ju, alltså, om du skickar skor till mig så kommer jag komma.
Nu blir jag jätteproducerad. Gå vidare.
Ja, men jag kommer i alla fall prata om det eventet. Och för då hade jag, de är väldigt trevliga, för då springer man och sen så har de, bjuder de alltid
Hoka
på massa
kanske man ska säga, det är alltså ett skomärke, Hoka Åne Åne, som i Sverige rattas av en jättetrevlig dalmas som heter Erik Demöll.
Japp.
Och de har tillsammans med, gud, kan man prata om sånt här? Ja, men de tillsammans med PR-byrån AVB, A World Beneath, och Martin Bundock, så gör de löparevent med en löpargrupp.
Ja. Och då är
och
det
du
alltid
brukar gå på dem där.
Ja, jag brukar gå på dem. Och då blir det alltid jättetrevligt att man blir inbjuden, så får man springa. Och det är ofta någon typ av pass då. Senast var det med Anders Salkaj, gamla klassiken, maraton killen som höll det. Och sen efteråt så är det jättetrevligt på deras kontor med pizza och öl. Och då var jag där senast, och då var jag med en annan kille som ju är som du känner väl, som heter Niklas Berg, som är han är, har en podd som heter Lagom kondition tillsammans med Erik, vad heter Erik efternamn? Wikström.
Och Niklas är ju roligt, han är ju gammal pappapodslyssnare.
Ja.
Han lyssnade jättetidigt och bodde i Västertorp och berättat om att han såg mig på olika lekplatser men inte vågade approchera mig. Och nu känner ju vi varandra genom att vi har sportpoddar båda två och sådär.
Precis.
Och han har coachat mig lite i rullskidor och så.
Han,
jättetrevligt. Kan han också, vi kan göra lite reklam för han har jättefint merinouls klädes underställsföretag som heter Trumpet, som gör kanonsnygga och högkvalitativa merinogrejer.
Och då satt vi och snackade i alla fall efter där när vi hade sprungit, och då pratade vi med Hanna Bergström, som är, jag vet inte vad jag menar, liksom dayjob är, om det är något. Hon jobbar på någon byrå på något sätt, men hon har i alla fall varit och kanske är, jag vet inte, på Nöjesguiden deras bokredaktör, alltså skrivit om böcker. Så vi diskuterade läsning, och då, nu kom jag till det som då, den första grejen som har slagit mig när jag har varit på event då, den senaste tiden, det är, alltså Niklas är ju mer i min ålder, han är väl något eller några år äldre än jag, och Hanna är väl kanske 10-12 år yngre än jag, alltså hon är född runt 90.
Han är 45 och hon är 30 då, eller?
Ja, typ, alltså hon är runt 30. Och då pratade vi om böcker, och då slog det mig en skillnad, en generationsskillnad mellan, när det gäller just läsning, mellan de här två generationerna. Det är att Hanna Bergström läser jättemycket, och hon måste liksom motivera varför hon läser. Alltså att hon, okay, att hon liksom förklarar, jag har alltid varit en sån som har läst. Det har alltid varit min grej att läsa, jag läser, liksom att det, förstår du?
Att alltså hon, ungefär som att du skulle börja reta henne för det.
Ja, men typ, alltså som att det liksom är något konstigt, något avvikande liksom. Medan Niklas Berg var tvungen att hela tiden motivera varför han inte läser längre.
Ja, just det.
Att det liksom
är, det har vi gjort ganska mycket i den här podden också, när vi har mått dåligt över att, alltså så här, jag är en läsande person, det är en identitetskris när jag inte läser så mycket.
Ja, så kan det vara, att det är en identitetskris, men jag tänker också att det är, alltså, en grundskillnad i hur man ser på sig själv, alltså generationsmässigt.
Det där måste jag problematisera lite.
Ja, men får jag avsluta resonemanget innan du problematiserar det? Tackar.
Ja,
alltså att man är uppväxt i en värld där man läser, och det har varit något som är väldigt naturligt och något som man gör, men att man inte längre sysslar med det. Medans då, om man är en ung person som läser, så är det så att man är, att det är liksom så annorlunda, så då måste man motivera varför man läser, medan vi måste motivera varför vi inte läser. Det är den första slutsatsen. Nu får du problematisera.
Nej, men så är det nog verkligen, men det har ju också med vilken krets, det generation och kulturkrets. Thomas Brolin sa ju att han aldrig blir så sjuk så han läser en bok. Det var väl Thomas Brolin. Och det var nog inte så många i hans gäng i Finflo som tyckte det var konstigt sagt alls, utan ganska roligt sagt snarare.
Men jag tror inte Victor Nilsson Lindelöf ens behöver prata om att han inte läser böcker.
Nej, det är kanske är sant.
Förstår du, att det liksom är att Thomas Brolin, det var ändå så här, vad läser du just nu? Att den frågan ens ställdes till honom typ.
Nej, det har nog ändrats. Fan vad sorgligt.
Och det är det jag tycker är, det är ju sorgligt, men det är också intressant att det liksom har gått från, och då frågan är vad som är bäst, att man är en person, att vi är en generation som då har slutat läsa, fast vi tänker att läsning är någonting som vi sysslar med, om man nu generaliserar, eller om man då är en generation som inte överhuvudtaget läser, men att det finns vissa då som liksom tillhör någon slags subkultur som läser.
En annan grej som vår krets och generation väldigt ofta säger, det är, jag kan inte fatta det, jag är en läsande person, vi är ett bokhem, men mina barn vill inte läsa.
Ja, just det. Ja, så kan det vara. Ja.
Att det är liksom bokredaktörerna i vår ålder, deras barn läser inte böcker, och det känns ju liksom så här chockartat, och också en slags familjeidentitetskris.
Ja, just det, att man är... Ja.
Du också säger, i min familj så är det så faktiskt att Rut läser. Iris har väl liksom fastnat för någon bok någon gång. Hon hittade någon serie typ väldigt tunna deckare, alltså för rastlösa barn. De var typ 60-70 sidor långa, och det har funkat några gånger. Men ja, hon har inte riktigt fastnat för läsning.
Men nej, alltså man är ju också otroligt sådär. Om, alltså, när det var någon bok om Martin Mutumba, gamla AIK-fotbollsspelaren, hans självbiografi, den slukar han ju. Och typ Zlatans böcker slukar han ju. Men det finns liksom inte det här som jag upplevde, det här bokslukargrejen, att man bara läste allt man kom över. Att det var liksom...
Det är genom puss och kram av Hans-Erik Hellberg.
Mm, får jag göra. Ja, men så att det var i alla fall en grej då.
Porrböcker för barn.
Men det var en sak som har slagit mig när jag varit på event. Jag håller på med den här listan nu med olika saker. Det kommer inte vara
ja,
så många.
Ja, där är en lista.
Det kommer inte vara så många.
Först är att det är skillnad med, på de här 12-15 åren med hur man ser på sin läsning.
Mm. Det är någonting som jag läst med. Sen har jag också kommit på, det här tror jag är någonting som du kommer kunna känna igen dig i. För jag kände mig lite som dig. Ja. För igår när jag var på den här kaféfesten.
Alltså väldigt cool och het och sådär, eller?
Yep.
Och stark och uthållig.
Igår när jag var på den här festen så stod jag och pratade länge med Ida Therén, din gamla kollega i Ligga med Petre-samtalet. Som nu är uppburen författare och har en podd som heter Kultur tillsammans med Pontus. Vad heter den? Kultur... Och vad heter han? Pontus som är ihop med dottern till...
Elsa Billgren heter
Elsa Billgren heter hon.
Hon är en egen person.
Mm. Och Pontus heter...
Ja, jag minns inte.
I alla fall, de har en podd ihop som heter någonting med kultur. Som...
Och hon är väldigt mycket för babypotting.
Ja, just det. Det var roligt. Alltså, för att, det var kul att jag träffade henne. För att hon hade ju kommenterat någonting med blöjträning där på pappapoddens Facebook. Ja. Nej, inte blöjträning. Det behöver man inte
säga. Men hon pratade väldigt mycket om det. Nu är hennes barn alldeles för stort. Men hon har pratat mycket om det. Det är kanske ett ämne som vi måste plocka upp sen, babypotting. För jag tycker det är ganska intressant. Efter kommentarsfältet på den här listan som du skrev på poddsgruppen.
Ja, gör en mental note att vi ska prata om potträning. Ja, så ska jag avsluta det i alla fall. Då stod jag i alla fall och pratade med henne. Och hon stod med sin pojkvän, alltså inte pappan till barnet, utan hon har träffat...
Hon har en snygg yngre pojkvän som är väldigt cool.
Ja, det här var ju intressant att du, alltså, att du hade koll på det, för jag hade ingen koll på det alls. Han var ju då... 20,
de är jättekära.
27 år var han. Och
hon är 83.
Ja, hon är väldigt mer i precis.
Kanske.
Och han är trummis i ett hardcore-band.
Mm.
Som turnerar
runt. Fast ser ut som en hipster.
Ja, ser ut som en hipster. Som turnerar runt i liksom Europa och världen och sådär. Men har något jobb, liksom kontorsjobb där han typ på någon stiftelse, alltså ganska seriöst. Han, under pandemin så kunde han inte turnera då på grund av restriktioner och andra rese. Man kunde inte resa och hålla på grejer. Så att då startade han ett TikTok-konto. Är du kvar?
Ja.
Det blev så tyst. Jag blev så orolig att du skulle ha försvunnit.
Nej, jag lyssnar.
Startade han ett TikTok-konto där han liksom på något lite finurligt sätt kommenterar olika saker. Jag förstår ju inte riktigt TikTok. Men liksom lite så här klippt på det här lite staccato-aktiga sättet som många TikTok-videos är.
Det låter inte som att du tycker att det har någon jätteverkshöjd. Du sa så här, han kommenterar olika saker. Jag förstår inte riktigt TikTok.
Ja. Nej, men jag gör ju inte det. Alltså, jag tyckte ju han som person var ju mycket mer intressant och spännande. Och jag blev mer intresserad av hela den här hardcore-musikgrejen än det som jag såg sen på hans TikTok.
Vet du vad han heter så folk kan kolla upp det?
På TikTok?
Ja.
Det vet jag. Han heter Galadrius.
Mm.
Galadrius heter han. Ja, så att då hade jag lovat Manne innan, och det är här jag tänker att du, alltså stora Manne, kan känna igen dig, för jag hade lovat Manne innan att jag skulle, om jag träffade några kändisar så skulle jag liksom ta selfies med dem och skicka till honom. Och då tänkte jag att så här har jag en chans. Jag har ingen aning om vem det här är, men vi står och har ett moment, vi står och snackar, vi har trevligt. Jag tar en bild med honom och skickar till Manne på vinst och förlust. Så då tog jag en bild med honom och skickade liksom... Och då skickade jag lite så här, ja, vet du vem det här är liksom, sa jag. Och då svarade man, det var ganska lakoniskt i och för sig, jag tänkte att han kanske skulle bli lite mer imponerad, men då skrev han, ja, det vet jag, kan du ta bild med några mer? Han var på min For You hela 2021 sommaren, eller om det var 2020.
Ja.
Så jag var inte jätte...
Men så där verkar ju vara jävligt mycket. Det, och det är väl en ashärlig grej med TikTok, att det var lite mer som Instagram var förr, att alla TikTokare är på allas for you. Så att om Rut ser när jag scrollar Instagram, så kan hon säga typ så här: ja, men den där, den har jag sett på min for you. Alltså hon har koll på massa personer som hon kanske nödvändigtvis inte är intresserad av ändå.
Ja, 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 just det.
Så det når ut. Så om hon ser, säg, Vivi Wallin, så är det inte det som att hon tycker att, ja, nu har hon i princip träffat Vivi Wallin, så det kanske är ett dåligt exempel, men det är inte som att hon tycker att det är jättekul, för hon är ju inte någon fan, men hon bara vet vem det är.
Nej.
Det är kanske inte så coolt med kändisskap så. Det är kanske en trend.
Ja, jo, men det, alltså det sen, för så, mannen sa ju då, skicka mer. Och jag okej, men nu var det ju så här, det var ju inte någon mega, jag tänker att många kändisar som mannen känner till, för det första så vet ju inte jag, det kan ju ha varit massa så här TikToker eller andra influencerpersoner, ja, där som han tycker ascoola, men som jag har inte en aning om. Och jag kände inte att jag kunde gå runt och bara chansa med alla killar och tjejer som var i 20-25-årsåldern och bara, hej, är du stor någonstans? Min son vill. Men själva festföremålet, om man säger så, alltså Sveriges bäst klädda man, som ju Café firade, var ju Alexander
Snabba
Abdall,
Cash.
Som ju spelade huvudrollen i Snabba Cash. Och det är ju en serie som Manne har tittat på hur mycket som helst. Och så att det var ju högvilt att få tag på honom. Och då visade det sig att den här Gabriel och Alexander Abdall, de känner varandra. Så han liksom bjöd över honom, eller han liksom kom till vårt sällskap där jag stod där med Svenska Dagbladet-journalisten Hannes Delling, Ida Therén och Gabriel.
Ja, det är en kompis, Hannes Delling också framförallt.
Ja, det är en kompis till mig. Och så då kom han över Alexander Abdalla, och då blev det väl liksom ett sånt ett härligt moment, för då hade jag ju också på mig, för jag har ju fått ett halsband av Li som han har designat tillsammans med Maria Nilsdotter, smyckesdesignen.
Alexander Abdalla.
Ja, Alexander Abdalla har designat. Det är alltså en, det ser ut som en Alvedon, fast istället så är det liksom ett rött hjärta. Det är liksom en lyckopiller i guld dubblé, säger man, va? När det är, ja, du fattar. Och då så jag bara, tjena, kul, och typ kolla, jag har det här halsbandet, fint. Jag menar, alltså, det är du som har designat det. Ja, jag vet. Ja, det blev lite, det var lite awkward. Och sen så frågade jag om jag fick
varför
ta...
var han så?
Jag tror bara att det var konstigt.
Så jävla van vid att...
Jag tror så här, alltså... han var spiknykter och hade liksom kom, och sen så var jag ganska på och lite så här så att det blev lite skitsamma.
Jag kanske var med att folk drar igenom också.
Och sen så ville jag då ta en bild med honom, och det gick han såklart med på. Och då gjorde jag som jag alltid gör när jag ska ta bilder, att jag trycker på fel knapp. Alltså du vet, när man, om man ska trycka, man kan ju trycka på volymknapparna för att ta bilden, men jag trycker alltid på den där stora knappen på höger sida på iPhonen, som gör att man släcker.
Ja, det fick jag också.
Det gjorde jag den här gången också. Och sen, men till slut lyckades jag få en bild i alla fall med honom, som jag skickade till Manne tämligen omgående. Och då, apropå det här som du sa nu med kändisar, att, att det är lite avmätt, då svarade han OMG WTF. Det är ändå
men det är inte för, ja, men precis, men det är för att det är hans kändis.
Ja, men det är ändå en, alltså det var ju liksom en det var ju liksom ingen avmätt reaktion. Det var det jag trodde.
Nej,
du menade att den här generationen
Nej, jag menar att våra barn känner till en massa saker, en massa folk som de inte bryr sig om liksom.
Okej,
han är ju alltså, inte, så han är ju fan.
Men här, så det här slog ju högt då. Så att då då blev det ju, då fick jag ändå godkänt. Men det som jag har slagit med, jag håller på med lista, det, eller hur? Du har fattat.
Ibland glömmer jag bort det.
Och det som jag, det som är liksom punkt nummer två då på den här listan, som jag, alltså, om jag ska vara ärlig, inte kommer bli så många fler punkter. Så det blir en lista i två punkter. Vad är skillnaden mellan en lista och bara två saker som jag har varit med om egentligen?
Nej, men alltså, det här är ju varken en lista som är fler än tre punkter eller en spaning som är tre punkter, utan det här är ju två stycken betraktelser.
Det är bara två betraktelser.
Ja.
Hur som helst.
Och det är väl helt okej.
Ja, det är helt okej. Ja, men då är det ju att det som jag har att någonting som ju... det var länge sedan jag tyckte det var det var på ärligt så är det ju länge sedan man blev så här imponerad av att se kändisar. Förstår du vad jag menar? Alltså, men jag tycker inte att det är, och det kan jag ju säga ärligt, att jag tycker inte att det är så här, det är inte jätteimponerande. Jag blir inte jätteimponerad av att se kändisar, men däremot så är det ju roligt att man genom sina barn får leva ut det, för att nu var det ju som att eftersom han blev imponerad så blir det som att jag helt plötsligt får se saker med hans ögon och gör saker som jag aldrig skulle ha gjort, till exempel ta då en bild tillsammans med någon. Alltså man gör saker för sina barn som man liksom.
Sa du till Alexander att det var till din son?
Ja, jag sa alltså min äldsta grabb älskar dig och älskar Snabba Cash, kan vi ta en bild? Ja, det gjorde jag verkligen. Så att det var de två grejerna som jag har liksom varit med om då på de här olika eventsen som jag varit på senaste tiden. Man kan kalla det betraktelser, man kan kalla det lista, man kan kalla det för en halvdålig spaning. Men sannoliken, någonting var det.
Spaning kan man inte kalla det för vad skulle det...
Ja, men en dålig spaning.
Peka på. Det är ju två helt olika fenomen.
Ja, det är sant. Alltså ja. att jag är
så med betraktelser på... tror jag vi får kalla det.
Nej, okej. Men någonting var i alla fall.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Okej, okay, men jag vill veta allt om Adrian. Det är mycket jag vill veta. Jag vill veta om Adrian, jag vill veta om din fot. Kommer jag få höra någonting om något av
dem? Men det är ju, jag kan få höra lite kort om båda. Eller det är väl sammankopplat.
Adde såg jag i något socialt medium. Är det liksom ett smeknamn i vardande?
Ja, eller det har ju varit från början att Adrian har fördelen att Adde är gulligt. Så det blir ju Adde såklart.
Men ni säger Adde nu?
Ibland, inte konsekvent, inte så här att det har gått ut ett familjedekret att nu säger vi Adde, utan vi säger väl Adde där det passar liksom.
Just det.
Men också, det var ju när John träffade honom och han kallade sig för Jesus, så det passade också med Jesus och Adde, deras smeknamn.
Ja.
Men vi säger ofta Adde. Men i alla fall så, när Rut kom så var det ju väldigt jobbigt och stökigt i början. Det började ju med att Iris, man hörde obehagliga ljud inifrån hennes rum och sen så kom hon in till sängen där Sara och helt nyfödda och nyss hemkomna Rut var. Och sen så sa Iris att jag vill visa för Rut, eller jag vill visa för bebisen att jag har spytt.
Va?
Och sen så hade hon kräkts ner hela sitt rum och ville att Rut skulle komma och kolla på det. Och vi var ju rätt oroliga att Rut skulle bli smittad av Iris plötsliga måg och komma.
Nej, vänta, nu måste vi backa bandet här. Iris hade kräkts i hela sitt rum, kom upp och ville visa det för Rut.
Alltså när vi kom hem från BB med Rut,
Ja. Alltså gud, förlåt, jag missade, för att jag trodde att det här hade hänt nu. Alltså att Iris hade kräkt ner sitt rum och Rut på något vis låg inne i sängen med Adrian och Iris kom in. Det var det jag lite...
Nej.
Det här var när Rut var nyfödd, för länge sedan. Jag fattar.
Precis. Ja, jag tror det var samma dag som Sara kommer från BB. Ja. Jag vill visa för bebisen att jag har spytt, eller att jag har kräkts. Mm. Och det ville vi inte alls att hon skulle visa, eftersom vi var rädda att hon skulle smitta den lilla bebisen. Nästa morgon så vaknade jag och hade obeskrivligt ont i halsen. Tog tempen, hade över 39 grader, som jag ju nästan aldrig har, och började gråta. Jag började inte gråta för att jag tyckte synd om mig själv eller för att det gjorde så ont, utan bara för att jag insåg hur krävande det skulle bli för familjen att jag hade dragit på mig den sjukdomen.
Just det.
Och sen så var det en massa bakterier, för jag behövde ju köra på som vanligt också. Jag kunde inte liksom låta det. Jag hade ju rätt mycket uppgifter, för Sara var helt nyligen snittad. Och sen, de bakterierna gjorde väl också att Sara fick en bröstböld.
Just det.
Så allting var kaos och sjukdom. Och nu har det sett mycket mer lovande ut. Adrian verkar superfrisk. Barnen är friska. Ingen mjölkstockning och ingen bröstböld. Och Sara är peppar, peppar, frisk.
Jag måste pausa lite om Adrian bara. Jag känner att jag är lite fast i namnet Adrian och Adde och sådär. För att, du vet, i Rocky-filmerna.
Ja, Joe Adrian, ja.
Då heter ju... visst heter hon Adrian? Alltså hans
hon heter väl, hon heter väl Adriana, men kallas för Adrian.
Är det så där? För att han har ju sitt där...
Yo Adrian!
När han ropar.
Yo Adrian, we did it! Ja. Eller I did it! Ja. När han vinner så ropar han ju alltid till henne i publiken. Eller till tvn, till tv-kamerorna.
Men jag visste... men är det... Alltså Adrian, är det ett sånt här...
Det är förkortning för Adriana.
Okej. Okay. Så det är inte ett så här Robin eller Kim namn att det liksom är.
Nej, jag, nej eller alltså, nu, jag är inte säker, men jag tror jag är 99% säker, bara min slutledningsförmåga är vid handen att det måste vara Adriana. Ja, och Adrian och Adriana är ett speciellt namn för det betyder liksom inte så mycket mer än typ Adriatiska havet.
Jaha.
Jag vet inte varför Adriatiska havet heter Adriatiska havet. Det har någonting med det att göra.
Det känns ju bibliskt så här, på något vis, Adriatiska havet. Mm.
Fan, det känns som att det ljuger om allting nu. Men i alla fall så har det gått bra nu. Enda lilla smolket i glädjebägaren var att jag var ute och sprang och fick en liten så här känning i trampdynan. Tänkte att det kanske hade någonting med mitt gamla Mårtons nevrom att göra. Lite tråkigt, kunde inte springa. Alltså började löpvila, blev lite deppig av det. Men ville inte att det skulle drabba familjen. Så jag berättade inte för någon om det.
Du var bara, gick bara runt och var ledsen och sur och utan att någon förstod varför.
Nej, jag tror perfekt. Jag lyckades med att inte visa så mycket. Utan jag led i hemlighet, men jag haltade inte eller sådär. Men sen plötsligt i för 3 dagar sedan, vad var det för dag då? I tisdags. Mm. Då var det lite annorlunda på morgonen. Foten hade svällt upp lite och jag haltade lite.
Ja.
Inte så jättefarligt, men jag haltade.
I hemlighet.
Och nej, men nu sa jag nog att ja, men jag har ju en skada i foten. Jaha, sa Sara, det var ju... Det visste jag inte. Men sen på eftermiddagen, när jag höll på att laga mat till familjen och Iris kompisar, så trodde jag att jag trampade på en kotte. För jag hoppade till, det gjorde skitont och det knakade till.
Jaha. I kotten?
Och sen så ja, precis. Men så tittade jag efter kotten och insåg att jag hade trampat på slätt golv och det var mitt ben som hade gått sönder.
Va?
Alltså som krasade. Och efter det så gjorde det helt stört ont och jag hade väldigt, väldigt, väldigt svårt att gå.
Men
och,
det låter helt vidrigt ju.
Ja, men jag tog...
Men vad var det för kotte du trampade på? Jag fattar inte.
Nej, men det var ju ingen kotte. Det var ju att mitt ben gick sönder när jag trampade på golvet. Så det kändes som att alltså, det gjorde så ont när benet gick av. Jag trampade bara på golvet.
Men vadå? Det bara gick av?
Ja. Alltså jag vet inte hur det gick av, men det krasade i mitt ben.
Du får det låta så självklart. Jag tänker många lyssnare tycker väl att det här är att man bara står hemma och lagar mat och sen så bryter man foten.
Ja.
Det känns
ja, nej, men det är ju inte... Ja, men så här är det väl att... Teorin nu är ju att jag hade en stressfraktur. En stressfraktur är ju som en självspricka i benet. Ja. Och det kommer ju av att det har belastats mycket. Man sliter ju på skelettet när man tränar. Man stärker skelettet också. Men skelettstrukturer kan liksom brytas ner och inte hinna återbygga sig. Och då kan man få en stressfraktur som är som en självspricka. Men sen kan ju den bli lite sämre, så då kan ju benet gå av. Okay. Och då får man en fraktur.
Ja.
Och det var, jag har inget bevis för det, men Martin, min ortopedsvåger, tror att det var det som hände, att jag vet inte om det gick helt av eller så, men det går ju av rätt mycket om det blir ett krasande ljud och man hoppar till i ett steg.
Ja.
Och sen liksom inte kan gå överhuvudtaget. Men sen så har jag gått så jävla illa.
Och när var det här? Liksom, det här var nu
ja, det var i tisdags.
Ja.
Ja, det var i tisdags. Och i onsdags så var vi på besök i skolan. Det var så här jättefint. Det var föräldrafrukost. Så man hade med sig
hade
frukost
in i...
Nej, inte den här gången. Jag visste ju, jag hade ju rätt den här gången i Rut ville att jag skulle ha pyjamas. Så att det kommer inte hända igen. Det är enda chansen liksom. Mm. För att det skulle hon aldrig vilja nu. Nej, men jag fick gå omkring med Adde, i vagnen. Mm. Han sov hela tiden. Sara var uppe och käkade pannkakor i Ruts klassrum och sen hade vi tipspromenad. Mm. Men det såg ju helt otroligt illa ut, för det var som liksom en kniv i foten i varje steg, och jag rörde mig extremt dåligt och långsamt. Och sen har det ju varit så att jag bara försökt att inte låtsas om någonting.
För det har varit väldigt jobbigt. Jag förstår inte här att du ska låtsas om ingenting. Är det för att det här som... När...
Ja, men jag har inte lyckats låtsas. Det ser ju hemskt ut. Men jag menar bara att jag vill ju fortfarande att det ska vara så att det är jag som är den som tar hand lite extra om Sara för att hon är smittad.
Ja, inte nu att jag ska vara någon patient. Kopplingen till när du drog på dig bakterier när Rut var nyfödd och när ni blev så sjuka. Ja, nu fattar jag. Och nu kan du inte... Egentligen skulle du vilja bara ligga med foten i högläge och jämra dig och tycka synd om dig själv. Men,
ja, men typ. Ja.
Men nu går det inte det för att du är nybliven trebarnspappa.
Nej, och det kanske går, för Sara börjar återhämta sig, men jag vill till varje pris inte att den där balansen ska förskjutas. Och nu är det lite bättre med foten också, så att det gör jätteont, men jag kan gå lite snyggare nu. Men det var roligt att det blev en så otippad grej, för jag har inte haft någon så här förvarning om att jag skulle bryta foten eller någonting.
Nej.
Utan det bara kom plötsligt. Och som sagt, vi vet inte exakt att det är det, men det är väl väldigt mycket som pekar på det. Och det som är bra också tydligen, att om man får en stressfraktur så är ju det så pass illa så att man kan liksom inte springa och sådär. Men det är inte så allvarligt trauma för kroppen så att den skickar ut alla sina signaler om att läka det så fort som möjligt. Så att det kan vara ganska dålig läkning. Och foten är det bra, för den använder man mycket. Men ju högre upp på kroppen man får stressfrakturen, desto sämre läkning är det. För att kroppen prioriterar inte riktigt det där. Den fattar inte exakt att det har hänt typ.
Aha.
Så därför så kan det vara så att om man bryter av benet helt, som jag kanske då gjorde förhoppningsvis, så går det fortare.
Jaha.
För det, och att jag haltar svårt. För man kan ha en stressfraktur i foten, en så kallad marschfraktur, och inte ens halta alls.
Ja.
Knappt känna av det. Och det är sämre än vad det är att inte kunna gå och ha som knivar i fötterna.
Men tydligen. Förlåt, du har pratat med Martin som är din ortopedsvåger.
Ja.
Och har du varit som en normal människa och besökt någon typ av vårdinrättning? Eller har du gått runt hemma?
Ja, jag träffar läkare.
Du har träffat en riktig läkare? Ja. Okay, ja.
Mm. Ja, men han är ju ortopedkirurg och expert och sånt där.
Ja.
Överläkare och chef och sånt. Den som jag träffade var ju väldigt, väldigt junior. Men hon kunde ju mer säga att ja, det är en svullnad och det är värmeökning och det kan vara en inflammation eller en stressfraktur.
Men har ortoped Martin fått liksom se den live? Eller har ni liksom...
Nej, det har han inte gjort. Han sa väl att det där krasande ljudet var rätt tydligt. Och sen har jag varit på röntgen och får väl svar om det idag, men om det är stressfraktur så brukar inte det synas förrän efter 3 veckor.
Okay.
Det är då läkningen börjar sätta igång och då ser man liksom läkningen. Man ser inte själva stressfrakturen på röntgen, men förhoppningen är då att det är helt av och då ser man ju det. Så då, det skulle vara bra.
Okej, okay, så att...
Ja.
Så
egentligen så... Tråden, eller det enda var... Alltså berättelsen är så här. Att... det hände mycket grejer när Rut föddes. Och länge så trodde jag att nu skulle vi vara inne i bubblan. Och det skulle inte hända några konstiga grejer som gjorde det svårt för mig att typ sköta om hemmet lite extra och Sara. Men självklart så hände någonting väldigt oväntat och ganska dramatiskt.
Just det, du trampade på en imaginär kotte.
Ja. Det var så rolig grej, för jag letade verkligen efter den där kotten tills jag förstod att det var något som gick sönder i foten.
Fy fan, låter ju vidrigt.
Men, det var trist.
Okej.
Vi pratar om en viktig sak. En ännu viktigare sak än en benbrott. Och det är att jag vet inte fan vad jag... Det var, jag tror jag pratade med en kompis som pratade om sin relation. Och om att den hade blivit bättre sen han hade hittat olika triggers. Alltså saker i hans beteende som triggade hans partner. Som hon blev väldigt irriterad på.
Just det. Typ komma en hem. Säga hej.
Ja, faktiskt.
Ja.
Nej, komma i tid var en sån.
Att han inte kom i tid. Eller att han kom i tid.
Nej, såklart att han inte kom i tid. Mm. Och han tyckte att det var orättvist först. När han insåg att det var en trigger. För att den här parten, alltså han i alla fall, var lika dålig på att komma i tid. Så han tyckte det var konstigt att hon hade det som en trigger. Mm. Någonting som hon själv var dålig på.
Ja.
Men sen, och då liksom, ja, men du får väl känna instinktivt, ja, men du får väl också fixa till det där.
Men hade han det som en trigger också, att hon inte kom i tid?
Nej,
nej, okay.
Det hade han inte.
Nej.
Så då insåg han att eftersom det är en trigger för henne, så även om det är väldigt oviktigt för honom, så är det ju väldigt viktigt för henne.
Mm.
Och då, dels så spelar det inte så stor roll att hon är dålig på att komma i tid då. För det triggar ju inte honom.
Nej.
Och dels så är det ju inte ett jättestort offer. Att en särskilt stor uppoffring att verkligen se till att vara i tid.
Nej.
Eftersom det triggar henne så mycket. Det kostar inte så mycket.
Nej, verkligen.
Och så började han göra det. Och det fanns lite andra sådana här saker också som han hittade. Och de pratade om sina olika triggers.
Men det måste ju vara så att han kom... alltså mer för sent än hon. Eller hur visste han att hon inte kom i tid? För att om han, alltså förstår jag menar, det är något som jag
Jo, men så kan det ju.
Eller var det så att ibland kom hon för sent också?
Ja, alltså, senare, så måste det väl ha varit.
Ja, just det. Ja, okej, okay, men det,
eller
men
så
det
kan
är
ju
jättebra.
Att en är liksom sammankallande, att när han säger vi syns på McDonald's 15:00,
just det.
Då är han där, så kommer hon 15:13. Och när hon säger vi kom till McDonald's 15:00, så är det omvända förhållandet.
Mm, just det.
Eller att han anar att hon kom 15:10, fast han kom 15:13, och att han tycker att hon ju också var sen. Att han kanske känner någon som såg henne på Mariatorget hastande över liksom. Eller hur? Så det vet man inte. Men i alla fall så, för det var liksom en, jag tror det var ganska omvälvande insikt hos honom att skita i den här känslan av orättvisan och gå på problemet istället.
Mm. Ja, men det är ju jätteklokt. Alltså, verkligen.
Och jag började fundera på triggers i, alltså saker som Sara triggas av mig.
Ja.
Och då kan du, och jag tänker, alltså det kan ju finnas liksom mer, alltså mycket större saker som man kan vara typ ledsen och sårad över, eller större strukturella problemet förhållande som man ska jobba på. Men som jag uppfattar trigger, så är det mindre saker som man ändå ganska lätt kan ordna.
Ja, just det.
Man tror inte att man kan lätt kan ordna det, för det finns någon slags rättvisekänsla och att man kanske har rätt i den här frågan.
Ja, Per Albin Hansson som hade två familjer. Det var,
ja,
liksom,
det kan man inte kalla för en trigger.
Nej, det är nog inte en trigger. Att han kom på det den dagen. Just det. Det här kanske är lite jobbigt för min fru.
Nej. Ja. Nej, precis. Nej, precis. Det kan finnas större. Men... två saker som jag kom på då, som jag har jobbat med stenhårt, för att det är svårt att koncentrera sig på för mycket saker samtidigt. Men en sak som verkligen tror jag har givit effekt, det var, eller den, först kan vi ta förresten den minsta saken. Det är att jag har anat att Sara har en helt annan syn på handhygien än jag.
Jaha.
Alltså att hon tycker man ska tvätta händer, så hon är ju rädd för bakterier och sånt på, ja, ett sätt som jag inte är.
Nej.
Så hon tycker ju att man ska tvätta händerna mycket mer än vad jag tycker.
Just det.
Och då kan ju jag antingen börja fundera på liksom, vad heter hon, Agnes Wold och sånt där. Mm. Och tänka att det är bra med lite skit och sånt där, och komma med argument.
Just det.
Eller så kan jag bara, ja, men, tänka att jag ska göra det lite mer bra för henne genom att bara tvätta händerna några extra gånger.
Mm. Klokt.
Och att tänka, ibland så när jag går på toaletten och har kissat, då tvättar jag ju händerna. Du är ju mer en tvätta händerna man och har lärt dina barn att tvätta händerna sådär. Mm. Jag är mer så att jag tvättar händerna pliktskyldigt, för att det ska man göra. Så att jag liksom såhär typ sköljer i fingertopparna.
Mm.
Nu har jag börjat tänka att om jag hade blivit upptäckt av Sara som stod bakom mig utan att jag märkte det.
Mm.
Hade hon tyckt att det var en bra handtvätt då?
Ja.
Och då göra handtvättar som jag kan stå för. Så att det inte bara blir att man är en ögonkännare då, utan att man verkligen gör en handtvätt som man kan stå för, som inte kan trigga. Förstår du?
Jag förstår, men hur ofta är det så att det liksom, alltså, hur ofta vet hon vad du har gjort inne på toaletten? Eller är det så att du kommer ut och ser liksom skyldig ut och hon är så här, tvättade du händerna nu? Och du så här,
nej, alltså hon, alltså jag, men jag tror att hon har märkt förut att jag, men vad fan, hur kort spolade han i handfatet efter det där toalettbesöket? Alltså att hon har först spolning i toaletten och sen typ inte motsvarande spolning i handfatet.
Okej.
Okay. Och då skulle man ju, alltså om man betraktar det här trigger-grejen på ett ytligt sätt, då skulle man ju tänka att man, ja men jag spolar lite extra och kollar på mobilen. Mm. Men om man tar till det, säger det på riktigt, så tänker man att jag ska göra en handtvätt nu som jag skulle kunna stå för om det visade sig att hon hade smugit upp bakom och tittade på mig.
Ja, ja, det är ju otroligt, otroligt fint av dig.
Jag vet inte om det är, alltså det här är verkligen inte ett försök att berätta hur fin jag är, utan jag tror att det är någonting som kan vara ganska användbart.
Jag tror på hela triggergrejen, alltså att det liksom är att man väljer sina fighter och att det liksom är så här, att om det är precis det som du säger, om det är en stor grej för ens partner men inte speciellt stor grej för en själv, och att det är med liksom en enkel handvändning så kan man ändra på någonting trots att man kanske inte själv tror på det rakt igenom eller är helt övertygad om att det liksom är jätteviktigt, men man gör det för liksom husfridens skull och för sin partners skull. Så jag tyckte att just det här exemplet med handtvätten var, det var bra, det var jättebra, men jag tyckte det var väldigt speciellt att det liksom var så att det var som att hon lyssnade på, jag är tveksam till om Sara liksom lyssnar på hur lång tid, om hon inte antytt någonting åt det hållet, alltså, eller så är det så att det
är jättekänsligt. Nej, alltså, jag tror att du missuppfattar. Det är inte som att hon, nu går mannen på toaletten, nu ska jag lyssna. Nej. Utan att hon har noterat ibland, vi har ju varit tillsammans i, vad fan blir det, 16 år snart, att hon har noterat ibland att, vad fan, jag hörde en spolning men inte motsvarande spolning i handfatet. Okay.
Men det är ändå,
hon smyger fram och lyssnar.
Ja, men hon har sagt, tvättar du händerna?
Alltså, nej, hon har nog inte sagt, utan hon har antytt. Alltså, vi har inte riktigt pratat om det här. Alltså, om man gör det, nästa steg är ju så här, och det är nog en bra grej att sätta sig ner, vad har du för triggers? Vad stör du dig på för saker som jag skulle kunna ändra? Ja. Och vissa saker ska man ju inte backa på, för det kanske liksom att någon vill att man inte ska vara den person man är.
Just det.
Men är det såna här saker så
du
man verkligen
inte gå ut, du får inte prata med andra män.
Nej,
du
precis,
får inte sminka dig.
Nej. Exakt. Och den andra saken som jag kom på. Ja, verkligen. Den andra saken som jag kom på, det är, och det är väl i och för sig någonting som inte jag bara kommit på, utan som Sara sagt väldigt många gånger, det är tvätt. Det har ju varit så att hon tvättar mycket mer av barnens saker än vad jag gör.
Just det. Du tvättar dina även löparskor. Du är jätteduktig på.
Nej, men alltså, i extremt sunkiga förhållanden så kan det väl vara att så kvinnan tvättar allt. Jag tvättar extremt mycket bara för att jag tvättar mina saker extremt mycket eftersom jag omsätter väldigt mycket träningskläder. Men hon tvättar mycket mer vad gäller det gemensamma. Och det har jag bestämt mig för att ändra på, framförallt nu när hon har varit nysnittad. Och det, jag har väl gjort vissa ryck ibland så här, men fan, jag måste tvätta mer av det gemensamma. Och sen så blir det oftast inte så bra för att hon tycker att jag tvättar på fel sätt.
Just det.
Och jag tycker då att hon tvättar på fel sätt, eller framförallt att hon torktumlar på fel sätt. Dels så tycker jag att hon är försiktig med temperaturerna, att liksom saker som jag tycker ska tvättas på 40 grader tvättar hon på 30 grader.
Okej.
Okay. Och sen så tycker hon ju att man ska i princip inte torktumla någonting.
Okej.
Okay. Vilket får till följd att det hänger en jävla massa kläder överallt. Mina grejer tumlar ju jag allt, alltså alla, i alla fall träningskläder och t-shirts. Det enda jag hänger torkar är väl typ skjortor, jeans och finare tröjor liksom.
Just det.
Men annars är jag väldigt mycket för
tumlar. Torktumlar du, det här är av nyfikenhet, torktumlar du även liksom dina träningströjor och sånt där? Och träningstights och löpar och sådana saker?
Allt.
Du märker inte att de förstörs av det?
Nej.
Nej, då är det bra, du ska börja göra det också. För att jag har inte vågat det riktigt. För jag tänker att det
förstörs. Oj, ja, men du är som sa det där.
Nej, verkligen inte. Jag torktumlar allting. Men just med mina träningsgrejer så har jag varit så här, att jag tänker så här, gör jag det en gång så kanske det är oåterkalleligt. Då kanske de är förstörda för alltid liksom.
Nej, jag har alltid tumlat allt. Så ska man väl säga det i och för sig till Saras försvar där, att jag har extremt mycket träningskläder, för att jag får väldigt mycket träningskläder. Så att typ en gång var tredje månad så kör jag iväg en gigantisk kartong till mitt förråd.
Ja, du kanske inte, det spelar kanske inte så stor roll om en tröja förstörs lite eller blir lite...
Nej, men ingen har någonsin förstörts. Nej. Men däremot så om jag hade snurrat runt på liksom tre stycken uppsättningar träningskläder, så kanske hade, det är klart det sliter väl hårdare.
Ja, men för det är det jag gör. Så då kanske jag ska fortsätta hänga mina tre uppsättningar.
Ja, kanske.
Ja, det är inget problem för mig att göra det.
Nej, Sara triggats av att jag har tvättat fel. Mm. Och nu har jag då, eftersom jag verkligen har velat tvätta nu, så jag satt mig in i vad det är hon menar. Mm. Och det är att, alltså det hon vill, hennes önskemål, det är att man ska läsa på tvättlappen. Och under alla år som jag har tvättat på mitt sätt, så har hon känt att jag liksom, att jag tycker att jag står över både Sara och tvättlapparna.
Ja, just det.
Att det är en litet obehagligt drag att så här, jag vet väl mycket bättre än min fru som är den som tvättar mest, och de här dumma tvättlapparna. Ja. Jag tvättar på mitt sätt. Och jag är motiverad med att jag inte vill ha massa hängande jävla tvätt överallt, och att jag tycker att saker klarar tumling mer än hon tror. Men det var ju en enkel sak ändå. Och det var ju väldigt tydligt när det fanns ett tydligt system då. Kolla på tvättlappen, för där finns ju, jag har inte ens tänkt på att det finns en tumlarsymbol. Som då såklart är väldigt restriktiv. Tvättlapparna är ju liksom på den säkra sidan. Det är ju mycket 30 graders tvätt när jag tycker 40, och det är mycket tumla inte det här. Så.
Men dina träningskläder, vad tvättar du dem i för grader?
Ja, men de kör ju alltid 60 och tumlar.
Ja, men det gör jag också. Minus tumlingen,
ja.
Då.
Ja, det går jättebra. Men, och mina kläder får jag väl göra exakt vad jag vill med. Men det har varit helt otroligt.
Men så att det du har gjort, det, alltså hennes kläder och barnens kläder, har du nu börjat tvätta enligt tvättlapparnas rekommendation?
Ja, och hon har då blivit mycket nöjdare. Och det här med att det hänger tvätt, det löser jag genom att jag tvättar lite oftare. Och inte låter den hänga kvar så länge.
Men det där är ju, alltså, det där var ju jättebra tycker jag, alltså triggergrej att, och ett enkelt sätt att göra det på. Men för mig var det ju ganska självklart att, för jag är ju den som tvättar allting hemma hos oss. Men för mig, alltså, jag behandlar ju Lis kläder med otrolig försiktighet och frågar hellre henne. Jag tittar inte bara på lappen, utan jag frågar också henne innan vad liksom, om jag är osäker på hur ska jag göra med den här, för att jag inte vill att det ska, någonting ska hända. Sen när det gäller Jojos grejer, de behandlar jag otroligt styrmodligt. Där torktumlar jag i stort sett allting. Jag skulle säga att jag torktumlar allting. Mannens kläder däremot, där är jag mycket mer försiktig, för han är känslig och det är liksom, det är någonting där han tycker att saker blir för litet när det torktumlas, och han bryr sig väldigt mycket. Så jag har liksom lite olika approach igen, beroende på vem det är jag tvättar, vems grej jag tvättar så att säga.
Ja, det började dock dåligt ska jag säga, för att Sara hade, när jag skulle ta steget över till att jag tvättade, då var Sara ganska nysnittad och frustrerad över att tvättkorgen var fulla, så hon gjorde någon slags högar som jag skulle tvätta. Och jag fattade inte att det var inte färdiga tvätthögar, utan det var så här, det här är en mörk hög, fast i den mörka högen finns olika saker som ska tvättas i olika, så jag slängde in en mörk hög på typ 40, och sen så var det kashmirtröjor och sånt i den där, så var det inte alls särskilt lyckat. Och igår så alltså det har varit väldigt bra sen dess när jag börjat förstå det här med tvättlapparna, men igår så sa Sara att hur kommer det sig att du körde den här maskinen i 60? Ja. Och så hade jag råkat trycka på 60.
Oj då.
Fast jag skulle trycka på 40. Ja. Och det var inte alls meningen.
Men det var ju då ett misstag från din sida.
Ja, det var ett misstag. Alltså, men annars så tror jag svin mycket på den här triggergrejen. Och jag tror att båda de här exemplen är ganska bra saker där ändå. Man har uppfattningar, men det kostar i princip ingenting.
Men jag måste vända på resonemanget, Manne. Har du liksom motsvarande triggers där du känner att Sara borde liksom bjuda till lite? Finns det sådana grejer också?
Det ska vi prata om i ett helt annat avsnitt. Däremot så ska jag säga att du har ju fått sällskap nu. Det är ju en DN-serie om sådana som du. Gamlingar som blir lurade på Hötorget.
Ja, jag såg det. Så jävla roligt.
Torbjörn 80 lurades att betala 2000 för sparris på Hötorget. Och det var någon annan som hade betalat 13 000. Och de som luras är gamlingar och turister. Och det är kul för att de som jag känner för drabbas, det är du och Moa också, min syster. Hon ganska snart efter att du hade drabbats för att bli lurad på Hötorget, så hade hon så här köpt hallon och liksom otroliga priser och jättefina grejer. Så hon köpte, alltså det var för några tusen, så pass mycket att hon inte vågade berätta för sin man. Och sen så kom hon hem och upptäckte att allting var dåligt utom några grejer på toppen. Och så hade de betalat flera tusen. Och det var ju det, det du var med om också.
Ja, jag betalade ju 600 spänn för massa dåliga grejer. Och det, alltså det som är deppigt med det där är ju att det är ju otroligt dålig affärsidé. Alltså på kort sikt är det ju skitbra. Men det där betyder ju att det liksom är att det är ju ingen som vill handla på Hötorget, tänker jag. Alltså man...
Nej, men nu hade de rensat ut, för det var ju en, det var ju ett företag tydligen som hade fyra stycken såna handelsbod eller handels vad heter det, stånd. Ett företag som hade fyra stånd som stod bakom alla de där grejerna. Så polisen hade ju, eller om det var typ Stockholms stad eller någonting, som hade gett ett företag en uppgiften att testa och handla där. Efter att ha fått in 100 stycken anmälningar om bedrägeri. Och då visade det sig att bedrägerierna alltjämt pågick. Och sen så stängde de ner. Och sen så var de intervjuade de andra handlarna på Hötorget som har stått där 20 år. Och i alla fall hävdar att de aldrig har gjort några oegentligheter i hela sitt liv.
Ja, men alltså, absolut, jag tänker, de lyssnare som inte minns där, det var ju att jag i något maniskt skov skulle köpa lite färsk frukt på Hötorget i någon gång, jag vet inte ens, jag kommer inte ens ihåg när det var, om det var i år
i
eller
förra året.
Och då köpte liksom blåbär och hallon, och det blev så mycket. Jag tror däremot, tror jag inte att jag blev blåst, alltså liksom som de här som, där de har lagt på en nolla, så att istället för 1300 blir 13 000.
Så blev ju Moa, min syster, att de, när hon stoppade in kortet in och läsade, så tog de den så att de kunde liksom justera priset uppåt.
Ja, för mig blev det ju bara att jag köpte otroligt mycket grejer, alltså än vad jag hade tänkt till, liksom, och det kostade 600 kronor och det mesta var dåligt. Det var liksom ja, nej, för fan, det var deppigt. Men ja, alltså, vi sa ju innan att vi skulle göra någonting på det här med blöj potträning, att du hade någonting på det. Alltså det blev en diskussion om potträning i pappapoddengruppen.
Nej, ja, precis. Ja, men det är egentligen ett helt ämne för en hel podd.
Ska vi vänta med det till nästa vecka?
Nej, men vi kan återkomma till det. Det enda jag känner att förut när barnen var små och babypotting kom upp ibland, så kände jag att jag blev ganska triggad av det. Det var en trigger. Det kändes ju som, alltså överhuvudtaget föräldrar som hade sett ljuset och sådär, att det kändes så himla duktigt på något sätt med babypotting. Plus att jag typ kände mig nog duktig i alla fall, för båda mina barn slutade med blöjor när de var 2,5 år. Det kändes ganska tidigt. Men nu, jag vet inte om det är för att jag är äldre eller så, nu känner jag inte alls mig triggad när jag läste typ 4-5 personer i den där tråden som tipsade om babypotting, utan nu känner jag mig nyfiken och peppad. Vad tror du det betyder eller beror på?
Jag vet faktiskt inte. Jag kände...
En grej kan ju vara i och för sig att det var ju så det var ju många män i den där gruppen och liksom så många olika oberoende av varandra.
Ja.
Inte en ensam galning Ida Therén, utan massa olika människor, och det låter ju rimligt och logiskt och kul att pröva.
Ja, alltså jag tycker det är... Jag blir inte triggad så. Det här nog... Eller jag kan ju bli triggad när folk liksom vill pådyvla saker som att så här måste man göra typ. Det tycker jag, det kan ju funka liksom en trigger. Men mitt problem med det är ju att det är ett jobb som måste göras. Så det är samma sak med hunduppfostran, att vi liksom, att jag och Liv vet ju precis hur vi ska göra för att typ ensam träna Kajsa eller göra henne lite olika sådana saker. Men det innefattar en massa jobb som vi inte orkar lägga ner, utan att det är liksom, det duger ganska bra som det är. Vi löser det liksom på daglig basis ändå. Men om vi skulle liksom lägga några månader på att träna ordentligt på det här, så skulle det bli smidigare efteråt. Och det är väl samma sak med blöjträningen, minus att, eller potträningen, minus att blöjorna slutas med på sikt i alla fall. Alltså de kommer försvinna, och att det liksom är så här, orkar jag lägga ner...
Men frustrationen hos babypotting-gänget är väl då att du liksom är lat så att du får mycket, mycket mer arbete. För hela deras grej är ju att så här, det är jobbigare att byta blöjor än att göra några enkla typ belöningar när man kissar och bajsar.
Ja, och det är precis samma sak som med Kajsa, att det är mycket lättare om vi tränar på ensam än att vi ska typ hitta en granne som ska passa henne bara för att man ska vara borta en timme i centrum och ta en fika med någon eller vad det nu kan vara. Så klart att det skulle vara mycket, men det är ändå ett jobb som måste göras och det måste göras nu och det går liksom inte så här, vi börjar med det imorgon. Vi gör det imorgon. Och jag tänker så här, så hade det varit för mig om vi skulle börja potträna, att det är så här, ska jag inte sätta på en blöja nu eller jo, jag gör det, fan jag tar det där imorgon. Så skulle jag nog göra, tror jag.
Men sen, det är väl också jobbigt med förskolan.
Ja, det är det ju också i och för sig.
Man kanske vill göra det när man har längre ledighet. Mm. Det var ju skitjobbigt med, när Iris slutade med blöja och hon typ kissade och bajsade på sig 4 gånger på förskolan den dagen.
Just det.
Och de var så här, hon kanske inte riktigt är redo för det här. Och sen så åkte vi till min syrra Anna och Iris bajsade på sig. Och de bara, Anna bara, det kanske är lite tidigt att sluta med blöja. Och sen på samma helg så träffade vi ett par som vi lärde känna genom att vi träffades på BB. Så deras son är född typ samtidigt som Iris.
Mm.
Och vi var så glada och de var så kanske både avundsjuka och imponerade när vi berättade att Iris hade slutat med blöja. Och sen så kissade hon ner hela deras golv. Så, men det var ju bara, vi hade typ rätt ändå. Eller så hade vi inte det. Men det, hon märkte väl att det inte var så himla trevligt att kissa och bajsa på sig. Så efter typ 5 dagar så slutade ju det i princip helt.
Ja, och det är det jag menar. Alltså man måste gå igenom de där 5 dagarna.
Ja, det var ju väldigt jobbiga 5 dagar.
Ja, men sen blev det skönt efteråt.
Men vi hade ju inte å andra sidan gjort någon potträning hemma. Som babypottinggänget väl gör.
Så att ni gjorde mer cold turkey
alltså. Ja, och det var ju dumt. Vi hade kunnat ha blöja på i alla fall när vi träffade det där paret och när vi åkte med syra.
Ja.
Man behöver inte kanske vara så absolutistisk.
Nej, nej, men det är väl min grej också. Att det är så här, ja, det löser sig. Och sen så blir ofta när det är sommar så kommer det ganska naturligt. Man är ledig och sen så går de liksom med kalanka, bara en t-shirt och sådär.
Nästa sommar, då ska jag fan sluta med blöja.
Ja. Har vi tömt ut där babypotting eller ska göra en notering om att du vill fortsätta prata om det nästa vecka?
Nej, jag vill inte fortsätta prata om det nästa vecka. Det är alldeles för tidigt. Men vi kommer nog prata om det en del lite längre fram när det blir mer aktuellt för Adde.
Ja, jag fattar. Men för annars så känner jag mig ganska nöjd. Om inte du har någonting att tillägga så tycker jag att vi liksom rundar av det här samtalet och att vi säger på återhörande nästa vecka och att det är väldigt kul att ni fortfarande lyssnar på oss och hoppas att ni har nöje av det och inte gör det bara av någon slags konstig pliktkänsla gentemot oss. För det, alltså,
om,
det
ni gör, om ni gör av pliktkänsla så fortsätt gärna ändå.
Ja, men vi vill inte heller att vi ska vara en trigger för er. Så att, ja.
Nej, men då kan vi väl säga vad som triggar.
Alltså, om ni tycker att pappapodden är en trigger och att ni tycker att vi ska vara tysta, så tycker jag hellre att ni lyssnar på en annan podd än att vi sitter tysta i en timme.
Nej, jag är inte säker på att jag håller med. Men allt annat håller jag med om. Tack snälla för idag.
Tack. Hej.
Hej då. Like a raven, it's time to get this party
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.